Idag är jag ingen mindre än toppmodellen och influensen Elinor Bjurström hos mig. Välkommen hit.
Nej men tack, tack.
Du har väldigt svårt efternamn tycker jag.
Ja, ärligt.
Bjurstedt, Bjurström.
Det är många som blandar ihop mig med Ellen Bergström. Vi är jättebra vänner. Vi är blonda liksom, tjejer. Och vi har lika namn. Så det är ganska ofta som vi får varandras bud. Typ. Så, hej Ellen Bergström.
Och var bor du och var bor hon?
Hon bor i stan. Jag bor i, alltså, utanför stan. I Åkersberga.
Det var en återbetalning. Jag tror inte jag ringer upp henne.
Ja, men det här budet hade inte jag fått, annars det tar jag gärna.
Fint av, vad säger man? Trevligt att läsa ett litet avi här, eller vad man kallar det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Innan vi kommer in på hur du blev känd för svenska folket, för det blev du genom Toppmodel som gick 2014, där du faktiskt kom tvåa. Så berätta lite om din uppväxt, så kommer vi in på hela din karriär sen.
Ja, vi börjar från början så att säga. Nej men jag är uppväxt med mestadels min mamma och min bror. Jag har en pappa, han har alltid varit liksom min pappa så. Men han har varit lastbilschaufför, kom hem varannan helg och där. Ja. Så jag är uppväxt med min mamma om man säger så.
Var de gifta?
Ja, de var gifta. Sen skilde de sig när jag blev 13. Och då tappade väl jag kontakten med pappa, men fick upp den idag. Och idag är vi jättebra vänner. Men nu, du bara börjar från början och nu hoppar jag liksom fram till idag.
Det är bara att gå tillbaka.
Nej, men så jag är uppväxt med min familj. Vi har alltid haft det lite kämpigt hemma ekonomiskt. Just för att min mamma har varit sjukskriven mycket. Och hon var ju ensamstående typ, så att säga. Men jag fick också diagnosen psoriasis när jag var 6 år gammal. Jag kommer inte ihåg så mycket innan jag fick den här diagnosen. Jag har typ inga minnen alls. Och i skolan så var det väldigt jobbigt. För de som inte vet vad psoriasis är, så är det en hudsjukdom, en kronisk, som gör att man får jättemycket utslag över hela kroppen. Så jag, alltså min kropp var ju mer täckt av utslag än vad den inte hade, om man säger så. Från topp till tå. Och som vi alla vet så är barn i en viss ålder, de är ganska ärliga mot varandra, de säger vad de tycker. De tänker inte riktigt på konsekvenser eller hur det tas emot av den som får höra kommentarerna. Så jag fick ju faktiskt väldigt mycket elaka kommentarer, blev väldigt mobbad. Det var en gång, eller många gånger, som jag satt på bussen och jag hade jättemycket hårbotten. Så de satt sig bakom mig på bussen och tog min mössa och kastade iväg den. Och sa att de inte vågade röra mig och att jag var äcklig och du vet massa sånt där. Jag mådde så dåligt över det där. Jag sprang av bussen, för de flesta hoppade av i samma buss och plats. Och så sprang jag till min morfar som bodde i närheten. Satte mig under hans trappa utomhus och bara grät i typ en halvtimme tills jag visste att de hade gått förbi liksom. Så uppväxten var väldigt tuff med min psoriasis. Och efter att man blir mobbad och sådär, så kollar man sig själv i spegeln och känner att så här, men de har ju faktiskt rätt. Jag är väldigt äcklig. Jag är liksom, vem fan ska vilja ha mig? Så jag bildade ett väldigt stort självhat. Fick väldigt mycket ätstörningar. Fick jättemycket problem med allt möjligt. Men framförallt självkänslan, att den var verkligen helt i botten. Sen så blev jag lite äldre, alltså ung tonåring, 13-14. Då bytte jag skola till en annan kommun. Och då bestämde jag mig för att så här, nu ska jag inte kunna bli mobbad. Så jag bestämde att jag skulle täcka min kropp. Alltid ha långärmat, alltid ha långbyxor. På sommaren hade jag typ 6-7 nylonstrumpbyxor på mig. För att då ser det ut som att så här, du ser normal ut, fast du är ju inte normalt liksom. Med en långärmad klänning. Och så bestämde jag då att nu ska ingen få veta om mina utslag, för då kan de heller inte vara elaka mot mig. Och där började ju, där mådde jag egentligen ännu sämre av att gömma mig. För att jag kunde inte följa med mina kompisar och bada. Jag kunde liksom inte göra någonting. Jag ville inte vara intim med någon partner eller någonting sånt. Jag var ju, alltså, jag låste in mig i mitt skal och låtsades vara någon som jag inte var.
När fick du dina ätstörningar?
Det kom runt mina föräldrars skilsmässa. Så vid 13 ungefär.
När du även bytte skola?
Ja, det här kom innan jag bytte skola. Typ ett halvår innan. Men sen bytte jag skola och då var jag här kvar efter liksom.
Och på vilket sätt yttrade det sig?
Nej, men det yttrade sig att jag slutade äta. För jag tycker, alltså, just där och då hade jag nog, kunde jag nog inte förklara alltså varför jag gjorde så här eller varför jag betedde mig så. Men i efterhand så kan det nog vara ett sätt för mig att straffa mig själv och på något sätt ta kontroll över min kropp. Vilket man absolut inte gör genom att inte äta. Men nej, men jag tänkte väl så då. Så nej, men jag slutade äta, jag fick åka in till sjukhuset flera gånger och det blev faktiskt väldigt allvarligt ett tag. Mm.
Och jag tänker såklart, din mamma, såg hon och kände hon inte hur ditt självhat började växa med åren?
Jo, hon märkte det väldigt tydligt, för det var väldigt svårt att undvika. Framförallt där när jag slutade äta så märkte hon ju verkligen att jag mådde jättedåligt. Och hon gjorde ju det en mamma kan göra, försöka prata med mig, förklara för mig att jag är fin ändå. Hon tog mig till massa olika läkare. Men du vet, ett sånt där problem som grundade sig i min psoriasis, och det fanns ingen hjälp för mig då emot min psoriasis, så var det också väldigt svårt för min mamma att hantera den här situationen. Det fanns nog inte någon som skulle kunna hjälpa mig i det läget mer än mig själv.
Jag tänker att många säger ju också att man får psoriasis utav stress.
Mm.
Så att det kan inte ha blivit en, det måste, eller jag säger så här, det måste ju ändå ha blivit en ond cirkel av att vara mobbad och stressad.
Mm.
Och att det är kallt ute kanske.
Ja, ja.
Mm. Du hade ju inga bra förutsättningar för att självläka så att säga. Och på den tiden kanske man inte visste eller att så här, undvik gluten, undvik laktos, undvik alla de där sakerna som socker kan jag inte tänka mig bra för det heller.
Nej, alltså psoriasis handlar ju väldigt mycket om ditt överlag mående. Alltså det handlar om mat, det handlar om träning, det handlar om måendet, stress. Alltså det är så många olika faktorer. Sen som du säger, kylan, vintern, då blir det alltid som värst. Och sen så när man kan sola och bada i saltvatten så blir det bättre. Så att absolut, det är så många olika faktorer som påverkar psoriasisen. Och man kan säga att jag hade ingen faktor på min sida under den tiden. För att jag åt ju inte, jag var skitstressad, jag mådde piss, jag hatade mig själv. Och det, jag täckte ju min kropp, så den fick ju aldrig någon sol. Så att det var...
Mm. Förstod du att det var så, eller har du lärt dig det här med åren?
Alltså jag tror att jag hade lite svårt att ta in det när jag var ung. För att det är tufft att vara tonåring, alltså utan några problem, eller vilken tonåring har inga problem, men sån liksom en kronisk sjukdom eller så. Så jag tror att jag hade väldigt svårt att ta in vad jag behövde göra. Och så mycket psoriasis som jag hade då, så tror jag faktiskt inte att det hade hjälpt om jag hade haft alla de här faktorerna på min sida heller.
Hade du mycket i ansiktet också?
Just ansiktet var jag faktiskt besparad att inte ha så mycket. Jag hade lite som växte fram i pannan från hårbotten. Men jag hade inte så mycket i ansiktet, vilket jag är så glad över.
Jag tänker med, om man kommer från en familj där föräldrarna skiljer sig, man är ekonomiskt hårt pressad, din mamma gick på sjukbidrag.
Mm.
Kände du också någon form av då, även fast du självklart inte ska behöva göra
nej,
det.
Nej, nej.
Kände du någon form av skam över att ni var fattiga? Eller?
Ja, det är klart man gör. Alltså som... Alltså hur ska jag förklara det? Det är ju absolut ingen skam att vara fattig. Men när du är med dina kompisar, du kanske inte pratar om sånt med dina vänner. Och jag tog inte hem några vänner under den tiden heller. För då skulle de ju se hur vi bodde. Och att det då kanske inte var så bra. För mitt rum var liksom vardagsrummet. Men Man kan ju kanske inte riktigt vara med på det man vill. Jag hade till exempel, vi hade inte råd med ett busskort till mig, vilket gjorde att jag fick ju liksom skrapa ihop för enkelbiljetter hela tiden. Så det är bara där kan jag kanske inte åka med mina vänner på allt som jag vill. Så att det är en jättestor skam att man inte har samma möjligheter.
Men ja, vilken stad kommer du från?
Åkersberga.
Okej, för att jag är från Uppsala och där cyklade vi överallt.
Jo, men det går väl inom Åkersberga. Men jag ville ju inte hålla mig till Åkersberga, för det var ju där jag gick i skolan först och blev mobbad. Så jag hade ju liksom inte några kompisar där. Jag skaffade kompisar in mot stan och Täby. Just för att jag ville börja om på nytt liksom.
Och det här var efter 13 års ålder. Ja.
Men vi bodde kvar i Åkersberga efter
och,
det.
Och varför tappade du kontakten med din pappa?
Nej, men för att han... Nej, men vi hade väl aldrig riktigt någon bra relation när vi var yngre. Just för att han var ju bara hemma varannan helg. Och vi lärde aldrig riktigt känna varandra, skulle jag vilja påstå. Och sen när mina föräldrar skilde sig så blev det bara naturligt att jag alltid bodde hos min mamma. Och... Ja, då försvann relationen med min pappa och han har ju så mycket ångest för det idag. För att han insåg att, men gud, det är jag som pappa bär det ansvaret att liksom hålla den här kontakten med min dotter. Så det gick ju faktiskt hela vägen till jag var 21 innan vi fick upp kontakten. Alltså han kunde ju skriva grattis eller ringa mig någon gång om året. Alltså det var så mycket. Nej, men, så det var inte så att vi förlorade kontakten helt. Men vi träffades ju aldrig. Alltså jag skulle inte säga att vi kände varandra. Liksom.
Skaffade han en ny familj?
Ny tjej och så. Men inte nya barn. Men hon hade barn sedan innan. Men de skaffade inte nya barn.
Och de tog han hand om?
Nej, det här är ju situationen är att jag kände ju den familjen sedan innan. Så det var ju jag var ju kompis med hennes barn. Den nya tjejens barn.
Mm. Så hon kände din mamma?
Ja, det kan man säga.
Kul för din mamma, tänkte jag säga. Men,
nu låter det så här jätteinvecklat. Det är en liten stad. Alla känner alla. Liksom, det är, ja.
Men det kanske ändå hade tagit slut mellan mamma och pappa ändå.
De blev ju inte tillsammans direkt efter min mamma och de gjorde slut, utan det var ju, ja, nu är jag jättedålig tidsuppfattning, men det var ändå ett tag emellan liksom.
Och är de ihop än idag?
Ja, det är de.
Så they were made for each other.
Ja, men lite så alltså. Nej, men jag som skilsmässobarn skulle säga så här, jag är glad att mina föräldrar skilde sig, för att de var ju till slut inte lyckliga med varandra och de hade varit tillsammans sen de var, alltså jag kommer ihåg exakt, men mamma var typ 18 när hon träffade min pappa och han var 20, du vet så här. Jag tror att det var inte meningen att de skulle vara tillsammans. De hade jättefint förhållande innan, men sen så försvann kanske lite känsla eller något, och då ska man inte vara kvar med varandra. Jag som barn till dem kände att mamma blev gladare, pappa blev gladare, vilket gjorde att jag blev gladare. Liksom.
Blev ekonomin, det låter som en dum fråga, men den måste ha blivit, säger jag, mer ansträngd när de skilde sig.
Ja, men det var då den blev ansträngd. Innan så bodde vi i hus och hade det liksom bra, eller vad man ska säga. Så den blev ju väl, och då mamma var ju fortfarande frisk då. Och sen efter att de hade skilt sig, då tror jag att stressen för min mamma i och med att hitta nytt boende, för min pappa bodde kvar, och allt sånt där gjorde nog att hon blev sämre och då blev sjukskriven.
Jag tänker ändå så här, själv blir du mobbad. Du kanske inte blev så mobbad under dina högstadieår i och med att du täckte dig.
Nej.
Tänker jag att du dolde som du kände var dina problem. Som egentligen inte är ett problem.
Nej, men för mig var det ju, alltså, klart, det får man säga, för mig var det ju ett problem och det hindrade mig. Liksom.
Och det är så dumt, för att när man är ung så kan, du vet, det är så många barn som har så mycket större problem. Du vet, man kan inte gå, man är hörselskadad, man är blind, man blir drabbad av cancer eller vad det nu kan vara. Och så ska man bli mobbad för att man inte ser helt lik sin kompis. Jag tycker det är så hemskt att det tar så mycket energi och att andra barn stjäl din barndom ifrån dig. Alltså lyckan av att få vara bara barn på något sätt. Och inte tänka på... om man har lite eksem eller inte.
Ja, ja.
För det där är ju ungefär vad det är. Det är ju
men det ser ut som eksem. Ja.
Kände du när du gick på högstadiet att du såg att din mamma mådde sämre? Att du heller inte vill lägga på dina egna problem på mamma? Kunde du känna det?
Såklart. Ja, absolut. jag kände väl, eller jag vet inte, jag blev ju också lite så här, i och med att jag hatade mig själv väldigt mycket, och det gjorde jag även i högstadiet, även fast jag inte blev mobbad, för att trots att jag, när jag gick i skolkorridoren så kunde jag le och vara glad, men jag kom hem och tog av mig mina kläder och skulle duscha, då insåg jag att allt är bara en lögn, så att jag mådde ju fortfarande själv väldigt, väldigt dåligt. Och jag tror att i och med att jag började gömma mig själv så lärde jag mig också att dölja allt för alla. Att gömma hela mig själv. Inte bara det fysiska utan även det psykiska i mig själv. Och lite för att jag inte vill lägga på mer på mamma. Men också för att jag tror att jag... jag kände att det här måste jag klara själv. Liksom. Vilket jag absolut inte hade behövt. Men...
Fast det har ju också gjort dig till en överlevare idag, kan man ju säga.
Men sen måste jag också säga, jag och min mamma har haft jättebra vi har en jättebra relation. Och hon har alltid funnits där för mig psykiskt. Och hon har alltid varit, den bästa mamma man kan vara till en dotter med problem. Liksom, eller vad man ska säga. Verkligen, alltså hatten av för henne. Men det är nog jag som inte har öppnat mig 100% för henne liksom. Och det gjorde jag inte för någon, så att...
men anorektiker, det är väl en del av sjukdomen att man jag frågar dig, det är väl också att man på något sätt man ljuger för sig själv, och som du säger, att det är det enda sättet, ingen kan ta den kontrollen ifrån dig.
Nej.
De kan reta dig, de kan säga att du är ful, tjock, du ser för jävligt ut, men ingen kan ta ifrån dig att du kan styra maten.
Nej, precis. Och jag tror att det var därför jag hamnade där. För att egentligen handlade det nog inte om att jag, eller jag vet att det handlade inte om att jag ville gå ner i vikt eller liksom någonting sånt. Utan det handlade enbart över, som du säger, kontrollen över att det här bestämmer jag själv. Ingen kan liksom tvinga mig att äta mat. Och sen lite ett sätt att liksom självskadebeteende.
I allra högsta grad.
Mm.
Vad vägde du som minst?
Oj, jag vet faktiskt inte. Jag vägde jättelite. Alltså,
för jag har alltid varit ganska lång. För du säger att du åkte in på sjukhus.
Ja. Nej, men jag var ganska, alltså jag var väldigt lång hela tiden. Nu är jag 73 centimeter. Och på den där tiden var jag väl över 1,70 liksom. Jag vägde ju... Alltså jag vill inte säga någon siffra, för jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror aldrig att jag kollade på vågen hos läkarna, för att jag ville liksom inte veta. Men jag kommer ihåg att läkarna sa till mig att Elinor, så här, om du inte ändrar det här nu och börjar äta, då kommer du tyna bort och du kommer inte finnas kvar hos oss längre. Och jag tror att det var det som gjorde att jag blev riktigt rädd, för att läkarna sa till mig rakt ut att om inte du börjar äta så kommer du att dö. Och det är inte långt kvar. Och då fick jag någon... liten tanke ställer att så här, vill jag verkligen dö? Då blev jag rädd för det istället. Vilket gjorde att jag började äta lite. För på den tiden åt jag typ ingenting alls. Så då började jag äta lite mer, men väldigt lite. Sen så var det ju väldigt lång tid som det tog för mig att komma upp i en normal portion och äta liksom så många gånger om dagen som man ska. För mig var det då typ såhär, okej, jag har ätit en macka och ett äpple idag. Då är jag klar. Då behöver jag inte äta mer. Alltså...
Jo, för att går man från ingenting så blir ju fem måltider om dagen. Det blir ju det som att bestiga Mount Everest.
Ja, men så är det. Det är klart att du måste ta ut magsäcken och så är det absolut. Men det tog tid innan jag kom tillbaka.
De säger ju att anorexian alltid finns kvar som ett tänk genom livet. Stämmer det hos dig?
Ja. Alltså, jag skulle inte säga att jag på något sätt nu skulle... agera efter mina tankar. Och jag tänker inte på vad jag äter. Frågar man alla runt omkring mig så är det så här, nej men gud, hon agerar absolut inte på några sådana tankar. Men det är klart att tankarna kan slå mig ibland. Att så här, okej, men nu kanske jag inte ska äta något mer. Eller nu har jag ätit två portioner. Men sen kommer jag på mig själv och vet att så här, det där är min sjukdom. Liksom. Det är inte jag. Och det är inte vad jag vill. Sen så var det också ganska jobbigt under graviditeten. Jag har ju två graviditeter. Jag har två barn. Och båda graviditeterna gick upp väldigt mycket. Jag gick upp över 30 kilo under båda graviditeterna. Där slutade jag väga. Jag vet inte hur mycket det landade på. Och då var det jobbigt. För då fick jag kommentarer om att säga, du har svullnat upp. Vad stor du har blivit och... Ja, men du vet allt sånt där. Och så var det flera andra influencers som la upp på sin Instagram som var gravida samtidigt. Bara, jag har bara gått upp ett kilo och bla bla bla. Du vet,
jaha, men unga väger ju tre.
Ja, jag vet. Så det betyder att man har gått ner. Alltså, så här. Ja. Nej, men så då tyckte jag att det var jobbigt igen. Men jag agerar fortfarande inte på de tankarna då.
Och då kanske du fick stöd av din man också, tänker jag.
Ja, gud, ja, absolut. Och min mamma som har varit med på min resa innan och barnmorskor och allt upp. Alltså jag fick jättemycket stöd. Och jag är glad att jag tog mig igenom det utan att agera på det. Men det var ändå väldigt jobbigt för mitt psyke under den tiden, om jag ska vara ärlig.
Hur gamla är dina barn idag?
Jag har en son som är 4,5 och en dotter som är 1,5.
En gullig, så. Då har du mycket att göra.
Ja, har mycket att göra.
Sen så börjar du gymnasiet.
Mm.
Händer det någonting? Förändras någonting?
Ja, jag hoppade av. Jag började gymnasiet och sen så hoppade jag av gymnasiet ganska direkt. Efter 1,5 år. Och då var det ju för att när jag var... Jag kommer inte ihåg hur gammal, men låt säga att jag var ganska ung. För det var typ 13 kanske. Men det var efter att mina föräldrar hade skilts. Så var jag med på en hemsida som heter statist.se. Och då hittade H&M mig där och ville att jag skulle vara modell för dem. Deras barnmodell. Vilket jag gjorde. Och det gjorde jag 4 gånger. Och då var det ju höst- och vårkläder. Så det var ju inte riktigt att huden syndes. Utan det var ju långärmat och långbyxor. Och då när jag gjorde de här modelljobben. Det var liksom den enda gången när jag stod framför kameran. Som jag faktiskt kände att gud, jag kanske är lite fin ändå. Jag kanske är helt okej. Vilket gjorde att jag där väcktes en dröm i mig om att bli modell. För att jag ville åt den känslan som jag upplevde när jag stod där framför kameran. Så jag började kämpade för den drömmen ganska länge. Jag gjorde väldigt mycket så här, plåtningar med andra fotografer. Fast inte ett jobb, utan jag gör det gratis, han gör det gratis. För att vi ska bygga på vår portfolio. Jätteroligt. Och sen då när jag kom upp till gymnasiet så hoppade jag av gymnasiet för att jag ville börja modella. Det gick ju sådär. Nej, men alltså jag gick ju till massa olika agenturer och alla sa samma sak. Att jag måste bli av med mina utslag och den där sjukdomen för att jag kommer aldrig kunna bli modell med det. Så då gick jag hem och grät hela tiden. Men sen så gick det några dagar, sen kom jag upp på hästen igen och bara nej, men jag ska leta vidare för jag ska göra det här. Sen så var det en dag då som jag såg att de ansökte om modeller till Toppmodell Sverige. Så jag skickade in en ansökan, men jag redigerade bort mina utslag. Och så tänkte jag så här för mig själv att om det är så att jag kommer med, då har det ju verkligen bara med mina utslag att göra. Men kommer jag inte med där, då har det nog kanske inte med mina utslag att göra. Och då kom jag med och fick ju ett samtal om att de ville ha med mig på casting. Och jag gick på den här castingen. Men jag kände typ hela tiden att jag kommer inte gå med på det här. Jag kommer aldrig göra det här. Men det kan vara spännande att se hur långt jag kan gå.
Ja, du vill ju ändå sätta upp någon form av så här självförsvar. Att jag struntar inte om du inte kommer med nu för att... Strunt samma.
Ja, men för att jag ville ju ändå inte vara med.
Nej, men det kan också vara en sån här, säger jag nu, ska vara någon form av psykolog. Men det kan också vara en sån här sak. I och med att man har blivit dissat så många gånger så kan man också känna så här. Hur det än går så bra att du gör det. Strunt samma om du inte gör det, för då vill du ändå inte göra det.
Nej, men
lite den känslan.
Jo, men så kan det absolut vara lite underliggande. Men ja, och sen att jag sa till mig själv så tydligt så här, om jag kommer med så vill jag nog ändå inte vara med. Det kanske också har varit lite så här, rädd att bli avvisad och återigen att jag då sa till mig själv så här, nej, fast jag vill inte vara med. För då känns det som att man skyddar sig själv.
Du, liksom. Det behöver man inte må psykiskt dåligt för att göra, så det har jag kört hela mitt liv.
Ja,
men
ja.
Okej. Om de inte vill ha mig så vill jag ändå inte ha dem.
Jag vill inte vara där. Nej, man är så mogen.
Ja, nej, istället för bara, okej, då tar jag nya tag. De eller? Kanske inte vill ha mig, men de andra vill ha mig.
Och sen så bara, jag ska bara bevisa för dem att någon dag ska de vilja ha mig.
Ja, det är ju bättre.
Ja.
Ja, okej, fortsätt. Förlåt att jag avbröt.
Nej, absolut ingen fara. Jag gick på de här castingarna. Och sen kom jag till en casting där man skulle prata med en psykolog. För det måste du, tror jag, göra innan de flesta tv-programmen.
Så är det.
Ja, och då träffade den här psykologen och jag bara, nu ska jag gå in här, jag ska vara iskall. Och så började den ställa frågor och jag började böla. Jag bara, jag har inte varit ärlig. Jag har en sjukdom som heter psoriasis och bla bla bla. Ja, men du vet, hela grejen. Och psykologen bara, ja, jo, okej. Ja, men vi hör av oss. Sen så, då kände jag direkt så här, nej, men nu kommer de inte ringa någon mer och det är lugnt. Men sen ringde de faktiskt och sa det att vi gillar dig, vi vill att du är med i programmet. Och då, alltså, du vet, jag fick sån chock. Så jag bara, ja. Sa att jag ville vara med. Men jag ville ju fan. Alltså jag ville alltid vara med. Det var min dröm att vara med där. Men jag var så jävla förbaskat rädd. För att i toppmodell så ställer du dig i typ tredje programmet på scenen i bikini och går catwalk för juryn. Och det momentet kan du inte hoppa över. Alltså du måste göra det. Och det var jag livrädd för. Alltså livrädd. Vi åkte faktiskt till Alvik i en lokal och spelade in två avsnitt. Sen tredje avsnittet var då när vi skulle gå upp. När du är med i tv-produktioner i alla fall sån här, då får du inte ha dina telefon. Alltså din telefon tar dem ju lite ifrån dig och så här, du får inte använda den här. Och de hade tagit min telefon. Jag kommer ihåg att när den här bikini liksom scenen skulle komma så sa jag till produktionen att jag klarar inte det här. Jag vill inte vara med längre. Jag kommer gå upp på scenen med mina kläder och säga att det här var ingenting för mig. Jag vill avsluta. Men då sa ju produktionen att nej, men du får inte, och försökte peppa mig. Men du vet, jag var ju helt hysterisk. Jag grät och tyckte det var skitjobbigt. Men då sa de, du får ringa din mamma om du vill. Så jag fick ju min telefon. Och så ringde jag min mamma.
Hur gammal är du nu, vill jag veta?
Jag är 18 när det är. Men jag är 19 senare.
När det sänds.
Ja. Så jag fick panik och bara ringde min mamma och bara, mamma, jag kan inte göra det här, jag kan inte. Och då vet min mamma, hon bara lugnade mig så jävla mycket och bara, Elinor, det här är vad du vill. Och du vet inte hur långt du kan gå i den här tävlingen. De har tagit med dig nu för att de tycker att du förtjänar den här chansen. Ta den, tänk inte så mycket, gå bara upp på scenen. Och sen när du väl är där, då är det gjort, då kan du inte ångra dig. Och när jag la på min mamma så gick jag raka vägen upp på scenen. Alltså det tog inte ens några sekunder emellan, jag gick bara raka vägen upp på scenen. Och där stod jag i bikini och bölade ögonen ur mig. Försökte ändå hålla det samman. Och så var juryn då, Jonas Hallberg, en fotograf och Caroline Winberg. Och de sa det att, wow Elinor, att du gör det här. Wow, säger vi bara. Och så fick jag så mycket positivt av dem. Så då blev jag faktiskt jätteglad. Och det var en sten bokstavligen som lättade från mina axlar. För att i och med att jag ställde mig där så betyder det också att alla som jag har lärt känna senaste tiden kommer få reda på, alltså, hur jag ser ut på riktigt och vem jag är på riktigt. Och det var jättejobbigt. Men det var värt det. För jag helt plötsligt blev jag mig själv. Alltså i den stunden blev jag Elinor så som hon ska vara, den som hon är. Och inte den som hon intalar sig själv att hon måste vara.
Och då tänker jag också på alla dina plågoandar genom åren.
Mm.
Så det här är vad ni har fått, det här är vad ni har utsatt mig för.
Mm.
Att verkligen inte våga vara mig själv. Att hamna i en ätstörning. Mm. För det är ju lite på grund av det också.
Ja. Allt leder ju egentligen tillbaka till att jag blev mobbad och att jag började hata mig själv. Liksom. Allt leder ju tillbaka till det. Och det tog liksom fram till att jag var, allt jag minns fram till att jag var 18 år gammal. Som jag då levde i det här självhat, som jag levde i det här att jag ville gömma mig. Det är jävligt många år. Som man då liksom...
Har du träffat på några av dina plågoandar senare i livet?
Ja, det har jag faktiskt. Och man kan säga att en av dem blev kär i mig. Och några andra blev jag vän med senare. För att, och jag har pratat om det här med dem. Att så här, men ni var faktiskt väldigt elaka mot mig. De kommer inte ihåg det här. De är såhär, men va, nej, alltså vadå, vi har väl varit elaka mot dig. De kommer inte ihåg hur elaka de har varit, för det var inte en stor grej för dem. Det är ingenting de lägger på minnet, för att för dem var det bara en, liksom, en konversation typ. Inte
ja, de var men... lite retiga, de ja. Tänker inte på att du ska sätta dig i något trapphus och gråta en halvtimme.
Nej, nej, för dem var det ingen biggie. För mig var det hela min värld, hela mitt liv liksom.
Jag undrar ibland, jag vet inte om det är rätt eller fel. Man kanske bara ska ställa sig upp i ett klassrum. Jag vet att det kanske låter som en dröm att säga det här. Men nu bara, inför sina plågandar. Jag mår sjukt dåligt av det här. Mm. Jag sitter hemma och gråter varje kväll. Och ni kan ju fortsätta mobba mig, men jag mår så här.
Mm.
Jag vet inte om folk riktigt ibland eller barn ibland förstå vad de utsätter andra för.
Nej, men jag tror inte
eller
att
kanske bara ha ett möte med barnen och deras föräldrar och bara ställa sig rakt upp och ner. Nu vågar man ju inte det, för som du säger, man bygger ju upp ett självhat eller
ja, men det värsta är som då för mig är ju att jag tror ju att de har rätt. Så för mig så blev det ju till slut ingen mobbning, utan för mig blev det bara att de är ärliga mot mig.
Det blev en
att,
verklighet.
Ja, men precis. Så för mig i det läget hade det nog inte gått, för jag insåg nog inte ens själv att de är faktiskt bara jävligt elaka, utan jag trodde ju att så här, men de är väl bara ärliga, det är väl snällt. Alltså så här.
Men jag tänker i en drömvärld så skulle jag säga, jag tänker om jag själv vore mamma till ett barn som blev utsatt för mobbning, så bara, ja, men nu står jag ihop ett möte med hela klassen och varenda förälder. Men jag är ju väldigt så här, bara, nu jäkla ska vi stå så här. Men det är klart, har man inte det där så är det ju svårt på något sätt. Men jag vet inte,
barn tycker att det är, alltså de vill ju gärna bara skjutsa undan problemet. Jag tror att man blir nog mer rädd att bli mobbad, men jag håller med dig. Det hade varit en sån otrolig drömvärld att bara kunna...
För det du gör i TV... Bara säga ifrån. För det du gör i TV är ju just det.
Mm.
Fast du är 18 år gammal. Ja. Och man hade ju hoppats i en drömvärld att du hade fått ut de känslorna redan som 6-åring.
Ja, eller? Att jag redan hade kunnat ställa mig på den scenen. Inte just den scenen, nej, men typ som liksom på den scenen redan när jag var ung. För då hade jag kanske mått mycket bättre i mina unga dagar. Förhoppningsvis.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det här sätter ju fart på din karriär. Det går ju långt för dig i toppmodel.
Jag kommer tvåa. Ja,
av hur många tjejer?
Vi var... Ja, alltså från början är det 26 tjejer eller något sånt där. Men de kom ju inte med... De är ju i Sverige då. Sen åkte vi till Sydafrika. Och då var vi... ja, vad var vi? 12 tjejer typ. Och sen så var det 12 killar som kom till villan för att... Det visste inte vi. Men i den säsongen var det även killar med. Och återigen då tyckte jag att det var... otroligt jobbigt. Där tänkte jag lämna igen när jag såg att det var killar som kom. Och jag är faktiskt lite arg och ledsen på produktionen över det här. För de visste om att jag mådde så dåligt i min psoriasis. Och de bara, men Lorna, ska inte du gå och bada typ så här i poolen? Jag bara, men visst, jag och några andra gick och bada. Och då skickar de in killarna när jag ligger där i bikini. Och det är jag så jävla arg på dem än idag. Att så här, hur kunde ni göra så? Så alla gick ut till solstolarna för att liksom prata och lära känna och hälsa. Du vet, jag låg kvar i vattnet. Jag vägrade gå upp. För jag bara, jag tänker inte visa... Nu har jag visat mig för hela Sverige, men deras reaktioner behöver inte jag ta på en gång. Men att ta reaktioner från folk i IRL så här på en gång, det är mycket jobbigare. Så då vart jag faktiskt arg igen och jätteledsen över att de gjorde så mot mig. Och då ville jag åka hem igen. Men sen
och då sa de, nu får du ringa mamma.
Ja, eller hur, de bara, fuck it, ring morsan då. Den där jobbiga ungen. Nej. Nej, det fick jag faktiskt inte.
Jag förstår dig 100%.
Ja, nej, men det fick jag faktiskt inte. Men vi hade en modellmamma kallades det, som bodde med oss i huset, som inte syns i TV. Men jag pratade med henne lite sådär. Och till slut, det var så många fina andra tjejer som var med i den här tävlingen också, som stöttade mig, verkligen peppade mig. Och då hade vi lärt känna varandra väldigt bra. Så jag bestämde mig för att helt enkelt samla alla killar. Rakt upp och ner, berätta för dem. Jag har psoriasis, ni behöver inte fråga vad det är. Så. Det blir bättre i solen. Så när vi åker härifrån kommer det säkert se bättre ut. Jättestarkt. Alltså jag blir så stolt över mig själv när jag tänker tillbaka.
Verkligen.
För att jag fattar inte idag hur jag ens vågade. Du bara göra gjorde de här. Ja! Jag fattar inte hur jag vågade.
Men, fick väl mycket pepp också från huset. Jag
ja, men så tror jag att det var en inre längtan i mig själv. Att bara, jag orkar inte längre. Jag orkar inte gömma mig. Jag orkar inte liksom gömma vem jag är. Jag vill bara vara jag, typ. Och den som inte accepterar det får väl dra. Alltså så här. Men där i alla fall blev jag kär i en kille. Och det var ju min första egentligen... Alltså, Så jag har ju varit kär innan, men jag har inte vågat vara kär för att jag är rädd att de inte ska acceptera mig. Så det var ju min första kär. Och jag, det här var ju besvarat. Så vi blev ju tillsammans efter det här programmet, jag och den här killen. Och nej, men då ändrades ju min värld. För då fick jag en skitsnygg modellkille. Jag kom två i toppmodell. När jag kom ut till huset så hade fjärde avsnittet sänds på tv. Så jag fick tillbaka min telefon. Och du vet, alltså, så mycket kärlek. Jag vet inte om någon människa har fått det någonsin i hela världen. Alltså, jag fick så brutalt mycket kärlek. Och jag fick så mycket hyllningar. Och du vet, alltså, magisk känsla. Efter det så kände jag så här. Det här var 100% rätta saken att göra. Och jag är så stolt över mig själv att jag gjorde det. För det förändrade mitt liv. Bokstavligen.
Du hade ju kanske bara några få följare då på ditt Instagram. Ja. För 2014.
23 kanske.
23 stycken. Ja. Och när då fjärde avsnittet, när fyra avsnitt har visats, vad händer med ditt Instagram-konto?
Nej, men alltså det plingar så det är helt sjukt. Alltså jag fick stänga av alla notiser, för att på hela den här säsongen så gick det ju från typ 24 följare till 74 000 följare.
Jag bara, ja, det var inte så mycket.
Nej, och idag har jag 104, så det har stigit ännu mer. Men jag kommer ihåg att när säsongen gick på tv så kom det upp till 74 000. Och på den tiden var det skitmycket.
För att verkligen.
Idag när folk är med i tv så vet de att så här, jag kanske får massa Instagram-följare. Och det är typ ett mål med att vara med i tv. För mig på den tiden, alltså, det fanns inte ens på världskartan att man skulle få Instagram-följare. För mig och mina kompisar var i alla fall inte Instagram en grej överhuvudtaget. Man hade det, men man var typ aldrig, man hade typ knappt appen liksom. Så det var en chock för mig att man ens kunde jobba med det liksom. Men mitt liv ändrades så jävla mycket. Det är helt sjukt. Och efter det så fick jag en puff att så här, nu vill jag jobba som modell ännu mer. Och när jag fick mycket följare så fick jag lite mer talan i branschen kanske. Jag började resa i modellandet. Jag fick flera olika agenturer utomlands. Skitbra.
Och jag menar, jag sitter ju och tittar på dig nu. Du sitter ju i ett linne. Ja. Bara över kropp. Du verkar absolut inte skämmas över din kropp.
Nej.
Det är jag glad över att se.
Ja.
Och det ser inte ut som att du har någon psoriasis just nu. Och det är ändå vinter ute. Ja. Äter du några tabletter? Eller?
Nej, jag går på biologiskt läkemedel. Det är alltså, jag tar en spruta varannan vecka. Jag kan inte säga exakt hur biologiskt läkemedel funkar. Men det är väldigt, det är dyrt. Det har kommit nu på senaste. När jag var ung fanns inte det. Eller det var inte så testat, så man ville inte ge det till barn. Jag fick det här läkemedlet när jag var, ja, vad kan vara, 22. Så gick jag på det ett år. Sen blev jag gravid. Och då fick jag sluta på det. Och sen så fick jag det igen efter andra graviditeten. Så det håller sig borta så länge jag går på läkemedlet. Men så fort jag slutar så kommer det tillbaka.
Ja, det är så. Så att du, men det är inga bieffekter utav det?
Nej, just nu med den jag går på nu känner jag faktiskt ingenting. Men den jag gick på innan, då fick jag jätteont i lederna istället. Så det var flera gånger som jag inte kunde gå upp på morgonen. För att det gjorde så himla ont i lederna.
Men det här med krämer och sånt där, funkar inte det alls?
Nej, inte för mig. Nej. Alltså, nej. Inte ens lite.
Känner du om du stressar mindre och äter bättre mat att det blir bättre? Det vi pratade om i början.
Nu har jag ju inga utslag, så nu märker jag ju inte riktigt på om det blir bättre eller sämre. Uppenbarligen eftersom det inte har några. Men där när jag pausade emellan när jag var gravid och sådär. Då märkte jag stor skillnad på om hur jag mådde och stress. Mat, alltså jag älskar de här grejerna som man inte ska äta så mycket av. De älskar ju jag så mycket. Så jag kan liksom inte ta bort mat. Så jag ska ju säga, jag har aldrig gjort ett helhjärtat försök att verkligen ta bort det som är inflammatoriskt och så. Så jag ska inte säga om maten hjälper. Jag älskar det för mycket.
Nej, men så länge jag menar. Och så länge man är nöjd och det funkar med spruta och så vidare.
Ja, och jag känner att jag är så rädd också att om jag då ska gå in på det här med maten. Att jag kommer trigga igång min ätstörning.
Ja,
för att det är
klart.
Ju typ socker och liksom sånt. Du ska ju äta hälsosamt.
Nej, det är
och då är jag rädd att det ska kicka igång min ätstörning.
Nej, till och med jag är stolt. Eller till och med, jag tar tillbaka. Jag är stolt över dig.
Ja, men tack. Vad gulligt.
då tänker jag, den här killen du blev ihop med.
Det är inte han jag har barn med.
Nej, det förstår jag. Annars skulle jag ha sagt hans namn. Molgan. Alfons Åbergs osynliga kompis. Det måste jag ha tagit slut sen efter ett tag.
Ja, efter två år.
Okej, ni var ändå ihop ganska länge. Och när träffade du nuvarande man och vad heter han?
Nej, 3 månader efter att jag blev dumpad av min förra.
Nej, varför blev du dumpad?
Nej, men han sa, men han, jag går inte ihop. Jag ska inte liksom outa någon här. Liksom, så. Men jag kan väl säga så här, jag är glad att han dumpade mig. För att vi gick inte ihop. Vi blev kära i huset, vi levde i en liten drömvärld. När vi kom ut så stod det stora tidningsartiklar om att vi var Sveriges snyggaste par. Och du vet så här, vi levde på det ganska länge.
Det var lite kul att höra.
Skitkul att höra.
Det har jag aldrig fått höra, att jag och min man är Sveriges snyggaste par.
Nej, det var faktiskt en ära att få höra. Men jag tror att det också höll ihop oss längre än vad vi egentligen borde ha varit tillsammans. För att när jag tänkte tillbaka så hade vi kanske inte så bra. Någon gång alls egentligen.
Ni var ju unga också kan man ju säga.
Jätteunga. Alltså det var inte ett jättekatastrofalt dåligt förhållande så. Men vi bara gick inte ihop.
Han var liksom. Bara inte värd dig.
Jag var helt enkelt lite bättre än honom.
Och sen så för nuvarande då 2016 ungefär.
Ja.
2 år efter 2014.
Ja, bra.
Och vem
bra
är det?
Han heter Jimmy Olsson. Han är en extremsportare. Han är med i gruppen Rackartygarna. Det är många som vet vad det är. Vi blev kära. Jag åkte till Thailand för att jag hade så jävla mycket psoriasis då. För det var innan jag fick min spruta. Och det här uppbrottet gjorde mig otroligt stressad. Jag hade varit i Sverige i 2 månader. För jag och min expojkvän bodde i Barcelona tillsammans. Så jag flyttade till Sverige. Psoriasisen blossade upp som aldrig förr. Alltså det var överallt i hela mitt ansikte till och med.
På tal om stress.
Ja, alltså när jag mådde piss. Och så låg jag hemma och tänkte så här, jag måste göra någonting, jag måste göra en förändring. Så jag bokade en biljett till Thailand 10 timmar innan planet gick. Jag måste sola bort den här skiten, må bra, rensa mitt huvud, liksom allt. Flög dit själv, träffade en kompis där. Då träffade jag Jimmy och Rackartygarna på Arlanda. Och man kan säga att vi blev väl kära direkt liksom. Vi hann inte ens säga hej innan vi var kära.
Gud vad coolt ändå.
Så jävla ballt. Och vet du vad det absolut ballast är? Det att han blev kär i mig när min psoriasis var som värst. Alltså den var som värst någonsin i hela mitt liv. Och då går han och blir kär i mig. Det säger ju faktiskt att han älskar ju mig för den jag är. Och inte för hur jag ser ut. Inte för
men snälla,
nej, men inte för att det inte går att älska psoriasisen. Men du fattar vad jag menar så här. Liksom...
Jo, jag fattar. Men du är en sjukt snygg tjej så lägg
ner. Nej men, vad gulligt, tack. Nej men sluta.
Oj, jag har lite eksem. Han älskar mig för att jag hade lite eksem. Det är jättekonstigt.
Nej, men det var faktiskt jättemycket
eksem. Jag är 1,73 och ser ut som en modell.
Ja, men... Nej, men jag tycker att det är jättefint av honom att liksom... när jag var på min botten så träffades vi och vi blev kära liksom. Och nu är vi tillsammans i, ja, vi kan göra matten själva, men det är många år. 2 barn, 1 hus, vi har byggt hus. Ja, vi älskar fortfarande varandra.
7
ibland.
År.
Nej, jag skojar.
Ibland, ja, men det går ju upp och ner för alla. Ja. Ibland är det himlen, ibland är det himlen, ibland är det helvete.
Speciellt efter den här, vi båda är egenföretagare och den här långa vintern av vabb. Alltså vi har haft magsjuka 4 omgångar, alltså vi har varit sjuka konstant. Det tär på han och mig, obviously. Det är
men vet du vad, det tär på alla.
Ja,
de
alla, höra.
De som säger att det inte är så, de ljuger ju.
Ja.
Så att så här... Kom till mig så kommer du känna att du mår mycket bättre som morsa.
Ja,
och att det
då
finns
kommer
hopp
jag och Jimmy på middag någon dag.
Är ni gifta?
Nej, inte förlovade heller.
Nej, men det är det jag säger. Alltså, att ett förhållande tar lite stryk under småbarnsåren. Jag tror alla jag känner vill skilja sig varje dag.
Ja, nej, men jag vill inte veta hur många gånger jag tänker att nu dumpar jag den här killen. För jag pallar inte. Mm. Alltså det händer många gånger. Men sen går det över. Vi älskar varandra och vi är menade för varandra. Men det är tufft ibland.
Det är det. Men jag kan säga att efter 3 år med det yngsta barnet så har man nått ljuset i tunneln.
Ja, det är så.
Ja, ja.
Shit, det är bara 1,5 år kvar.
Ja, det är 1,5 år. Om du kan rida ut den stormen så blir det bra. För att efter 3 år så är det också så här, det är mindre sjukdomar förhoppningsvis.
Ja.
de är mer självständiga, kan men sitta med sin
alltså,
padda.
Min dotter är 1,5. Alltså, du vet, det är,
det är jättejobbigt. Ja. Man kan inte släppa barnen en sekund. Nu finns det ju ändå dagis, tack och lov, i Sverige. Gud, ja, jag tänker utomlands. Man sitter och stirrar in i sina ungar dygnet runt.
Alltså, ja, så här, jag hade inte klarat det.
Nej,
alltså, jag behöver få vara mig själv. Alltså, så här, jag älskar mina barn. Det behöver jag nog inte ens säga att jag gör för att folk ska fatta att jag gör det. Men jag behöver stunder för mig själv. Jag måste få känna att nu är jag Elinor. Nu gör jag någonting som jag tycker är intressant. Jag gillar inte att sitta på golvet och reka med babblarna gubbar. Liksom. Det är inte det jag vill göra hela dagarna.
Nej, alla är olika. Herregud. Det är ingen som ifrågasätter.
Nej.
Frågar jag vad som morsa istället så kommer du tycka att du är en babblare morsa eller vad du heter.
Jag ska inte fråga. Jag
ska inte gråta. Kan du bara gå härifrån snälla? För att mamma orkar inte. Mamma orkar inte är 2 år gammal. Lugna ner dig.
Det är du som har valt det där.
Ja, och dessutom är det så här. När man är mitt i det där så tänker man så här. Hur ska jag stå ut?
Mm.
Ska jag stå ut med att du sitter och gråter här? Ska jag stå ut med sömlösa nätter i resten av mitt
liv?
Någon
bara står och skriker mig i ansiktet och kan inte förklara vad. Jag har testat allt och ingenting funkar. Då blir jag så här. Okej, okay. Lilla dam, vad vill du?
Ja, och man måste förstå att det här är en transportsträcka. Ah. Alltså för mig, alltså, det säger jag till alla mammor som tycker det är lite halvjobbigt. Jag bara, vet ni vad? Fråga mig.
Ja.
Jag säger bara, stå ut. För att det blir bättre.
Ja.
De blir äldre. De kan börja kommunicera. Det händer grejer.
Min son som är 4,5. Ja, han är ju ändå, alltså, det är ju en helt annan sak.
Exakt.
Med honom än vad det är med våran dotter.
Såklart.
Ja, och så spelade jag in Unga mammor också. TV-programmet. När min son då var 2 veckor gammal. Då började jag spela in det. Då kan jag säga att då var jag inte en bra mamma. Eller jag var en bra mamma men trött. För att TV-teamet kom tidigt. Gick sent. Jag fick ingen vila på dagen. Aron var 2 veckor gammal. Alltså vet. Då kan jag säga att då höll jag på att gå in i väggen alltså.
Ja, för får man inte sova, det är ju det bästa sättet att hålla fångarna.
Ja, men bara för att ligga och kolla på serier med ungen vid tutten, liksom, nej, vet, men så bara chilla ner. Det fick ju inte jag skulle ju springa runt liksom, i 3 månader spelade vi in det där programmet eller någonting. Alltså, så här.
Nej, men det är nästan sjukt att man ställer upp för man behöver sömn, speciellt efter en förlossning. Du vet, din son var 2 veckor gammal. Och jag kommer ihåg när jag fick min första son och han var 2 veckor. Och jag bara, nu ska jag gå på den där festen. Jag ska leva på mitt liv som jag alltid har gjort. Jag var 26 år gammal och du var ju ännu
jag var
23, yngre.
Ja.
Så att, och sen så här, efterhand när jag tänker tillbaka på det där, jag bara, men vänta, fear of missing out. Alltså det var verkligen FOMO. Ja. Och idag tänker jag så här, men är du sjuk i huvudet? Du skulle bara ha sovit, ja, tagit det lugnt. Ja, njuta vet jag inte om det
gick. Men njuta av att bara så här vara hemma. Med, så här,
exakt.
Njuta,
snarare gilla läget.
Njut när de är 2 veckor. Då är vi lite lugna. Mina har ju varit lugna fram till 2 månader. Sen blir det kaos. Så när de är 2 veckor, då är det ju, är det ju chill.
Ja, men du vet, efter en förlossning. Du ska säkert vila upp dig en månad rent kroppsligt och fysiskt. Man har inte sovit. Liksom,
nej, jag fick ett akutsnitt med min dotter. Då kan jag säga att det var. Jag låg ju faktiskt inte och vila efter det, men jag borde ha gjort.
Du träffar Jimmy och sen, vadå, du blir gravid efter bara något år eller 2?
Ja, 1,5 typ. Mm. 1,5 år så blev jag gravid. Vi fick ett missfall med första i vecka 10. Och sen så blev jag gravid direkt efter det missfallet. Vi hade sex en gång och då var jag gravid med Aron. Det var liksom inte meningen, för jag var inte redo att göra om den resan när jag hade fått ett missfall. Men ja, så efter 1,5 år typ.
Man säger man var tredje graviditet slutar ju i missfall.
Ja,
har jag
precis.
Hört,
ja, jo, men så är det nog. Nej, men det är tufft att gå igenom ett missfall. Men ja, jag har fått uppleva det också liksom.
Jag tänker, nu tjänar du bra idag?
Ja, alltså det beror på vad man menar med att tjäna bra. Jag känner så jag klarar mig och så jag kan hålla den livsstilen som jag vill ha. Men ja, det är ju inte överdrivet mycket så. Nej, men gud vad jobbigt det har varit om ekonomi.
Nej, du behöver inte gå in, men jag tänkte mer hjälp för din mamma idag.
Ja, alltså både jag och nej. Det är inte så att jag liksom typ betalar hennes hyra eller så. Men jag betalar väldigt mycket saker och jag ger henne väldigt mycket och så här. Hittar vi på något tillsammans så finns ju ingen möjlighet, eller möjlighet finns det, men det finns ingen chans att det är hon som betalar, utan då gör jag det.
Du vill ändå ge tillbaka?
Ja, lite så. Jag är väl som hennes mamma nu, som en mamma. När man handlar med sin mamma så betalar mamma liksom. Och när man är ungdom så får man liksom det man behöver. Men du kanske inte får så mycket pengar i fickan. Lite så är det. Jag skulle
du
behöva,
skämma
skulle
bort din mamma såklart.
Ja, hon förtjänar. Hon är skämt, alltså, även fast hon hade det tufft så fick hon ändå tak över huvudet. Hon fixade mat på bordet till mig och hon kämpade för att jag och min bror skulle ha det liksom bra. Och hon gjorde det bästa utav hennes förutsättningar. Och jag tycker att hon förtjänar. Jag är inte skyldig henne någonting, men hon förtjänar att få tillbaka lite.
Det är rätt intressant att du säger där att man inte är skyldig.
Ja.
För det är man ju egentligen.
Nej,
inte.
Men
att man
inte
vill göra det för sin mamma. Mm. För vår kultur är man skyldig.
Ja, det är så. Nej, ärligt.
Och jag bara tänkte, fast det är det väl visst.
Alltså jag skulle säga, det är väl rätt att ta hand om sina föräldrar. Eller så här, det, är man en vettig människa så borde man väl ha det i sig att man vill ta hand om sina föräldrar.
Eller om man har fått en härlig uppväxt och mamman har varit bra så kanske man känner så automatiskt.
Ja, men jag tror det. Men det är ju ingen skyldighet. Jag tycker ju inte att så här, nu måste jag göra det här för min mamma? Det känner jag inte. Men jag känner verkligen att jag vill. Det vill jag.
Det är som jag. Så fort de får någonting. Jag lägger alltid in det lite så här. Som inte en krydda i varje mening. Ah, ja, men du ska ju ta hand om mig sen.
Du har en lista på vad du har gett dina barn nu. Så jag kan visa det när de blir äldre. Jag kommer ihåg det där Gameboyet du fick. Nu vill jag tillbaka.
I varje mening. Ah, ja, men du ska ju ta hand om mig sen. Ah, du ska. Ja. Så att jag tänker så här. Jag psykar dem hela vägen upp. Och sen... Så
sen har de inget annat
val. De vet ju ingenting.
Nej.
Det är bara ett litet tips.
Ja, men jag ska börja med det. Jag ska faktiskt börja med det. Eller så kör jag på min väg. Jag är fin mot mina barn och hoppas att de vill ta hand om mig sen.
Ja, jag hoppas att man gör
nej, men jag
bästa.
Tar jättemycket hand om min mamma. Och jag tycker det är...
Det ska du vara stolt över. Ja. Jag älskar att höra det.
Ja, så, men hon har en ny man nu också. Och han tar ju verkligen hand om henne och sådär. Så hon behöver inte mig riktigt så. Men det ligger nog bara i mig från hur det var förut. Att jag vill ge henne... Lite lyx ibland, det där lilla extra.
Du säger att du fick upp din relation med din pappa på senare år. Hur gammal var du? Sa du att du var 21?
Ja,
eller?
Men det var typ efter toppmodell, så typ 20-21.
Hur stolt var han över dig?
Ja, men han var jättestolt över mig. Och det var ju det, jag tror att det var toppmodell som gjorde att vi fick upp kontakten. För att han sa det efter till mig också, att så här, nej, men jag är så stolt över dig och vem du är, Elinor, och det, den resan du har gjort. För han kollade ju på mig på tv. Och,
var det innan ni fick upp relationen?
Ja, han kollade på mig innan. Alltså, ja, jag ska inte säga att, det aldrig har varit någon, att relationen har varit helt död. Men den har i princip varit död. Och då sa han till mig, bara, men jag är så stolt över dig. Och då tror jag att han insåg att jag har en väldigt klok och fin dotter. Och... Då öppnade han nog upp sig mot mig. För det var han som tog liksom, släppte på muren till mig innan jag gjorde det. Och då kände jag så här att, men gud, han kanske är värd att lära känna ändå. Och sen så, nu bor vi jättenära varandra. Han har byggt vårat hus. Han är snickare. Och jag skulle säga att jag älskar min pappa över allt annat på den här jorden. Och vi är otroligt lika och... Jag kan inte se ett liv utan honom nu. För att han är verkligen en av mina närmaste personer i livet.
Vad var hans förklaring?
Han har ingen förklaring. Han säger bara att han var upptagen med jobb. Min pappa kanske inte är den som pratar om känslor. Eller visar känslor riktigt jättemycket. Jag har ganska svårt att prata om känslor överlag. Men han visar gärna i handling istället. Men på den tiden tror jag att han kände sig väl ganska utestängd av mig. Han, absolut inte att han blamear mig. Men då hade han svårt att veta hur han skulle... För jag hade ju det här självhatet till mig själv och stängde ut det allt. Och du vet, så han har ju svårt att då komma in och prata om det med mig. Så då blev det nog lättare för både han och mig att bara inte ha någon kontakt alls.
Hur var det med din bror?
Men där var det väl typ samma. Han och pappa hade lite mer kontakt. Men han bodde ju aldrig där. Han bodde ju också med mamma hela tiden. Men de hade väl lite mer än vad jag hade. Jag var ganska stökig där i tonåren. Drack mycket och du vet, så här, bara försvann från föräldrar och skit.
Ja, här kommer det fram.
Ja, här kom det fram, ja. Nej, men det var faktiskt en väldigt vild period för mig. Och det har också gjort med att jag förlorade en tjejkompis när jag var 17. I en väldigt jobbig situation. Hon blev faktiskt skjuten av sin kille. Och det fick vi hantera. Och då gick det väldigt mycket ut för mig och en av mina kompisar. Och vi bara drack typ hela tiden. För det var ju vårt sätt att hantera den här situationen. Och under den tiden så var det väl väldigt svårt för någon att nå mig. Och pappa var väl kanske inte den som försökte ta sig in genom mitt skal då heller. Så relationen försvann ganska mycket. Men sen har vi pratat om allt efter nu. Och Han har sagt att han har jättemycket ångest över att han aldrig fanns där för oss. Men han kan inte spola tillbaka tiden och göra det ogjort. Men han har sagt att han ska bevisa för sina barnbarn att han ska steppa upp det då istället. Och det gör han verkligen. Han älskar sina barnbarn och visar sig. Ja, men nu, han är fantastisk.
Och byggt ert hus och försöker vara engagerad.
Ja, och han ringer och vi pratar ofta liksom. Ja.
Har han och din mamma någon kontakt?
Nej. De ses ibland på så här dop och födelsedagar och sådär, men de har ingen kontakt.
Och det behöver man ju i Sverige inte ha, tänkt.
Nej.
Så länge...
Nej, men de hade lite kontakt i början när vi var yngre, i början när de skilde sig. Då var det, men nu när vi barn har blivit äldre så finns det ingen anledning för dem att
ha kontakt. Nej, det förstår man. Och så länge du har en bra relation till dina föräldrar och din bror antagligen.
Och min mamma har ingenting emot det. Hon har aldrig pratat något dåligt om min pappa eller någonting. Hon är bara glad att vi kan ha en relation.
Såklart. Det är ju positivt. Det är en positiv sak.
Mm.
Jag tänker, nu du och Jimmy här. Du, give me Jimmy.
No, it's mine.
Nej. Men han tänker inte att han ska fria eller?
Nej, men så här är det faktiskt. Att jag har ju pratat med Jimmy om det här. Och jag är lite klassisk i det sättet att när han friar. Då vill jag ändå att vi ska gifta oss i alla fall inom 2 år. Och jag vill ha ett stort bröllop. Alla mina vänner och familj, vi har stor familj och vänkrets, ska komma. Och det ska vara på ett visst sätt. Min barndomsdröm, liksom, man ska vara prinsessa, det ska vara fint. Och jag känner att vi kanske inte riktigt har möjligheter det ekonomiskt till det här nu. För vi har byggt ett stort hus, jag vill ha pool, han vill ha garage. Det är så mycket, så vi har nog gemensamt kommit överens om att så här, men just, jag har ingen stress med det. Vi har redan fått barn och grejer nu, så nu, är det så här, nu kan vi lika gärna dra lite mer.
Ja, just nu är ni ovänner var och varannan dag. Det måste gå något år eller två.
Ja, men vi måste väl kunna hålla sams mer än en vecka liksom.
Mer än en vecka, det tycker jag var bra. En vecka är ju bra, det är
ja, länge. Men nu kryddar jag bara för att jag vill inte få det att låta dåligt.
Nej, men jag tänkte att det var 20 gånger om dagen med mina barn.
Nej, men vi småkärs. Det är väldigt sällan vi faktiskt går och lägger oss arga på varandra. Men vi kan rita ihop liksom i diskussioner.
Jag brukar säga det. Det är någonting som jag har lärt mig med att bli lite äldre i alla fall. Det var sådana saker som jag tog åt mig. Du är så här, idag kan jag skratta åt det. Jag bara, vem bryr sig att han sa sådär?
Nej, men jag
på
vet,
riktigt.
Nej.
Alltså jag bara, det som man gick igång liksom varenda cell i kroppen gick igång på såhär jättetöntig kommentar.
Ja.
Jag bara, men dura.
Nej, men man går varandra på nerverna bara.
Det är sandlådenivå på fullast allvar.
Ja.
Det är en sak som jag lärt mig med åren. In här, ut där.
Det jag är glad för med mig och Jimmy, det är att vi släpper det väldigt fort. Alltså vi kan ju ha ett litet tjafs. Och sen så 3 sekunder senare så kollar vi på varandra. Och då börjar vi bara skratta. Och bara, okay.
Men vad håller vi på med?
Men lite så.
Men det är bra.
Ja,
det finns hopp för framtiden.
Det finns hopp för oss. Frieriet kanske kommer någon gång.
Ja. När du minst anar det. Du har ju också föreläst om det här med psoriasis.
Mm. Det är framförallt för andra som har psoriasis, ungdomsläger typ för psoriatiker. Man heter psoriatiker om man har psoriasis. Då har jag föreläst väldigt mycket och även på så här, unga människors hälsa, liksom, vad säger man, föreläsningar. Där kommer massa olika. Då har många hyrt in mig för att prata om att så här, men det känns jobbigt ibland när man är ung. Och det här är min resa, men idag mår jag liksom bättre än någonsin. Och man kan ta sig igenom det om man vågar gå över den där lilla tröskeln. Lite så. Så jag har faktiskt nu, precis innan jag kom in, fick jag förfrågan om några till föreläsningar. Så det är kul.
Ja, för du känner också att man gör nytta. Okay. Om man kan hjälpa andra så är det ju fantastiskt.
Ja.
Jag tänkte bara om du tar tillbaka det här, Magnus, tillbaka till din och Jimmys där. Skulle du säga att i och med att ni skrattar när ni tjafsar och bråkar lite sådär, är det som får ert förhållande? Eller så här, vänta, ta tillbaka det här. Så säga så här, vad skulle du säga får ert förhållande att funka?
Jag tänkte skratta nu och säga såhär, det kanske inte funkar. Nej, men det som får vårt förhållande att funka är väl att vi är inte så långsinta. Vi är väldigt olika på ett sätt, vilket gör att vi kompletterar varandra jättebra. Och jag och Jimmy går faktiskt parterapi. Och det har vi gjort ganska länge till och från. Och det är inte för att vi har så här något stort problem som vi måste ta oss över, utan det är jag som är såhär, men Jimmy, fan, kan vi inte testa det? Jag tror att Men lite förebyggande syfte att kunna kommunicera och förstå varandra är väl nyckeln till att man ska ha ett långt förhållande. Och det hjälper oss jättemycket. För att vi kommer fram, alltså, vi kan skratta på de där mötena ibland också, bara vara skitglada. Men ibland är det lite jobbigare saker och vi förstår varandra, och jag tror att det hjälper oss jättemycket.
Men jag tror att det där är helt, det är faktiskt, det är ett smart råd. För att, ja. Jag menar, i våra länder, då sitter de ju gapa och skriker på varandra. Och så sitter deras familj där och försöker lösa det åt dem.
Just det, mamma ändå, där på hörnet.
Jo, de sitter ju ändå och pratar av sig. Ja, ja, ja. Det är det som är hela grejen, man sitter och pratar av sig. Ja. Alla behöver någon att prata av sig med.
Så är det absolut. Och jag skulle förespråka ta parterapi för alltså, alla som är i ett förhållande. Vare sig du tycker att det är bra eller dåligt förhållande, så tror jag att parterapi gör... Bra. Och speciellt nu när vi har så små barn. För vi kan inte sitta och prata hela tiden framför barnen om alla problemen vi har. Och det är lätt att vi liksom lägger inte fokus på våran relation nu när barnen är så små. Men när man går i parterapi så är det verkligen 1,5 timme då du bara lägger fokus på er. Och jag kan säga att jag tycker att den där timmen är typ den bästa timmen på veckan. Alltså jag älskar det.
Mm. Tack för att du kom hit.
Ja men tack.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.